Jag minns att jag gav dig och Pagge en kortlek när vi hade din, var det gender reveal? Eller var det på baby showen? Det minns jag inte.
Det var gender
reveal. På gender revealen tror jag. Mm. Då gav jag er en kortlek med så här, frågor som man ska ställa till sin partner som man ska få barn med. Frågor som man kanske inte tänker på att prata om innan man får barn.
Får jag ta över den kortleken?
Det får du faktiskt.
Jag tänker det är lika bra att börja diskutera sånt redan nu.
Vi har aldrig använt den.
Nej.
Tråkigt.
Ja. Den ska jag använda.
För det är faktiskt väldigt bra.
Ja, för att, alltså, jag kan ju verkligen tänka mig att det finns mycket som man aldrig någonsin har tänkt på att man liksom kommer hamna i för olika situationer när man får barn. Och då har man ju aldrig pratat om det innan. Och då kanske det blir ett jättestort dilemma för att man har helt olika åsikter kring det.
Ja, för det händer ju väldigt mycket när man har barn. Även om du vet att du kanske skaffar barn tillsammans med någon som du ser har samma grundvärderingar som dig. Mm. Så är det ju så att man kommer till situationer där man så här, det här måste vi verkligen tänka på när det händer. Mm. Och det kan ju vara allt från att man blir rädd som förälder, att man... Man måste tänka till hur man agerar för att inte skrämma barnet. Mm. Även om man kanske där i affekt agerade av rädsla och tog hårt i barnet och skrek till. Mm. Istället för att lugnt och metodiskt prata sig igenom det. Liksom. Så det är nog som du säger att det är jättemycket som dyker upp som man aldrig har pratat om.
Mm.
Men också mycket saker som man pratar om som man fortfarande ställer många frågetecken till.
Mm. För att jag minns ju att vi hade den diskussionen när du blev gravid. För att du var ju väldigt inne på att du ville ha en pojke. Och då kom ju diskussionen upp om det här med, det är så svårt ord, att böja.
Omskurning.
Fast jag tror inte att man böjer det så.
Böjer man det ens?
Ja, det gör man ju. Ja, men helt enkelt om man ska... omskära sin son eller inte. Och du och Pagge diskuterade ju det.
Mm.
Vad kom ni fram till när ni diskuterade det?
Kulturellt sett så är ju det ingenting som är i Pagges kultur.
Nej.
I alla fall i hans kultur.
Mm.
I hans mammas kultur där han kommer ifrån, alltså Elfenbenskusten, så är det här självklart.
Mm.
Så Pagge är ju omskuren.
Mm. Då vet alla det.
Då vet alla det. Men det har liksom aldrig varit någonting han har funderat på, tror jag.
Nej. Det är ju verkligen en sån fråga som man kanske inte egentligen tänker på att diskutera.
Nej.
Innan man kommer dit och ungen faktiskt är här.
Mm.
Och jag minns att först så var ni ju ganska enade om att det skulle göras om ni fick en pojke.
Vad sjukt när du säger det, för att helt ärligt... Så hade det inte kommit på tal förrän han i så fall hade varit här. Det var ju jag som tog upp det.
Mm.
Alltså han hade aldrig tagit upp det med mig.
Nej.
För att det inte är i hans kultur.
Nej, men och jag tror inte heller att det kanske är någonting som man reflekterar över innan ungen är här. Och det är så här, nu ska vi göra det eller inte. Det är ju då man typ diskuterar det. Så att jag tror att det hade nog inte heller liksom kommit på tanken.
Jag tror inte ens att det hade kommit på tanken för honom om det inte hade varit så att hans mamma hade frågat. Eftersom det är hennes kultur att göra så. Utan från mitt perspektiv så har omskurning för mig varit av renlighet.
Mm.
Någonting som jag själv tycker är väldigt fräscht som kvinna på en man.
Mm. Då vet vi det.
Så. Och jag vet inte så mycket annat.
Nej.
Så nu vet ni det.
Jag googlar här nu på alltså varför man alltså vad är liksom de genuina anledningarna alltså för att de flesta gör det. En liten Förlåt. Det står att det finns olika åsikter om omskärelse bland läkare i Sverige.
Där var böjningen.
Omskärelse. Mm. Många läkare är kritiska eftersom att de är för små för att förstå vad det innebär och inte kan ge samtycke. Det är ju någonting som man har diskuterat. Mm-hmm. Vissa menar på att de tycker att omskärelse är bra, menar på att det är mer hygieniskt. Det finns vetenskapliga undersökningar som visar att omskärelse minskar risken för HIV och vissa andra könssjukdomar. Ibland görs omskärelse på grund av att förhuden är för trång eller på grund av något annat medicinskt problem. Att omskära är ett ganska enkelt ingrepp utan några större risker.
Men kulturellt står det inget.
Jag tror. Jo, alltså det står ju, kulturellt så står det för att man gör det av hygienskäl. Men ja, det finns ju egentligen inte jättemånga kanske så här tydliga anledningar. Men de flesta gör det för att det är, man tycker att det borde vara mer hygieniskt. Eller att då, eller ja, det är väl egentligen den största liksom, punkten då. Men just det här med samtycke och sånt, det är ju någonting. Och det var ju något som vi också började diskutera när det kom till att pierca öronen på bebis.
Ja, för att alltså, om man backar bandet, det här med omskärelse är för mig vad jag är van vid. Mm. Så, jag tycker också att det är jättefräscht. Jag är som sagt uppväxt med väldigt mycket grabbar runt omkring mig. De flesta är omskurna. Alla kommer från den typen av kulturen och har pratat under typ hela min ungdom om att så här, det är givet för dem. Mm. Och när de har pratat om det så har jag så här, ja, men det låter ändå alltså, rimligt, fräscht. Mm. Plus att jag känner alltså, svensk folk utan kultur som har gjort det av renlighetsskäl. Mm. Och det här var ju någonting som väldigt länge var givet för mig. Mm. Fram tills att jag en natt vaknade upp i panik. Mm. Alltså jag hade drömt om den här
ingreppet.
Alltså det var fruktansvärt. Mm. Där jag fick kalla kårar.
Ja.
Och ringer Pascal i panik. Mm. Av att jag måste bara säga till dig att jag fick verkligen panik nu.
Ja.
Jag vet inte om jag kommer fixa det.
Nej.
Och jag vill inte heller känna mig pressad.
Nej.
Vilket han aldrig har gjort. Alltså han har aldrig pressat mig till det. Det var ju mer jag som var öppen med det så.
Mm.
Och då säger Pascal, men då gör vi det inte.
Mm.
Och det skapade ju ett lugn i mig. Mm. Samtidigt som jag fortfarande står fast vid att får jag en son så är det så jag vill ha det.
Mm.
Jag vet ju att min mamma var väldigt anti till det och tyckte, precis som du beskrev då, att i liksom, den här texten...
Att det inte finns något samtycke. Liksom.
Exakt. Och att min son måste få välja det själv i så fall.
Mm.
Och jag förstår hela den biten.
Mm.
Samtidigt som min mamma var väldigt tydlig med att det är ert barn och ni gör precis vad ni vill. Men vi har ju kommit till den punkten där jag faktiskt nu i efterhand är rädd för att få ett till barn på grund av det här ingreppet. För att någonstans så står det så fast för både mig och Pascal att så här, det är det vi vill om det blir en son.
Mm. För att grejen är ju så, och jag fattar ju också hela den här grejen med att det ska vara samtycke och så. Men just ett sånt ingrepp är ju ett mycket enklare att göra när de är så små. Två, de känner kanske en tiondel av vad de hade gjort om de var 15 år.
Mm.
Och läkningsprocessen går säkert 10 gånger snabbare också. Så att jag menar, just en sån grej blir ju ändå väldigt mycket enklare om man bara gör det direkt.
Jaja.
Medans, som sagt, när vi gick in på och började diskutera hål i öronen, då blev det en annan grej.
Mm.
För att hål i öronen är ju någonting som är en extra grej. Alltså så här, det är inte nödvändigt och omskärelse är inte heller nödvändigt. Men
det, är mer än
det finns ändå ett hygieniskt skäl till att göra det. Medans öronhängen är någonting som bara finns där för att se fint ut.
Nu är det där igen.
Vadå?
Öronhänge.
Öronhänge. Det är som man säger i Skåne.
Och vi som inte kommer från Skåne säger örhängen.
Ja.
Ja, men så är det. Det är ju en accessoar, ett örhänge. Där tycker jag så här, spik, det kan vänta.
Mm.
I början var man ju så här gulligt och många skriver ju att de gör det när de är 3 månader.
Mm.
Men nej, det går fetbart för mig. Ja. Vill hon ha hål i öronen och hon fyller 10, det är väl en jättefin present att ge.
Exakt.
Men just omskurning, omskärelse, är en panikfråga för mig och samtidigt något som känns självklart. Och det här tror jag också är viktigt att prata om för att det finns ju så många som lever tillsammans med någon som har det som kultur.
Mm.
I det här fallet du.
Mm.
Nej. Så, nej, det är ingen kultur.
Nej.
Men det är självklart för honom också.
Mm, ja, det tror jag nu.
Så lät det i alla fall när vi pratade om det i bilen här om dagen. Och det är ju liksom... Man ska aldrig någonsin känna att om det är kultur för någon man lever tillsammans med... Så är det ju faktiskt inte bara dens kultur som gäller.
Nej.
Utan din kultur, som då exempelvis svensk eller vad det nu må vara, där man inte gör så, ska ju räknas lika mycket.
Ja.
Att det finns inget så här gör vi hos oss och då är det så.
Nej, alltså man ska ju inte känna sig tvingad till att utsätta sitt barn för det om
exakt.
Man inte vill och är säker på att man vill göra det.
Och det gör ju väldigt många. Väldigt många känner ju att de blir medtvingade för att de har valt att leva tillsammans med en partner som har det som kultur.
Mm.
Och jag vill med det bara säga att det är okej att backa.
Mm.
Alltså hur många gånger du än tycker innan ni ens har plussat på stickan att jo, men jag står nog ganska tryckt fast i det.
Mm.
Så vet jag en till idag som precis har plussat med någon som har det som kultur.
Mm.
Där hon i våran soffa när vi har pratat om det varit helt såhär, ja men ja, vi kommer också göra det.
Mm.
Och nu har hon panik för det är en son.
Ja.
Och då var jag såhär, då är det så.
Mm.
Alltså du är barnets mamma. Har mamman då egentligen mer rätt? Rent hypotetiskt.
Nej, jag tror inte det. Eller alltså, eller jo, så länge de inte är gifta har de ju det.
Mm.
Har hon ju det.
Mm. Och det är de inte.
För då är ju barnet bara hennes så länge de inte är gifta. Eller ja, alltså. Tills man har signat sitt lilla papper då.
Men svårt.
Ja, alltså ja, men och som sagt, alltså det blir ju en helt annan upplevelse för ungen om den ska göra det när den är äldre än om den gör det när det är en nyfödd bebis liksom.
För det har vi ju också pratat om, att så här, det finns ju folk som har gjort det i vuxen ålder där trauma då
exakt.
Har hängt kvar
exakt.
För att man har varit mycket mer medveten, det har känts mycket mer.
Mm.
Men så finns det ju också de här fallen som du också läste upp i Google-informationen om att det kan också finnas situationer där förhuden blir för liten för...
Ja, men exakt, att man är tvungen att göra det.
Och det är också en konstig grej det där om man tänker efter med varför det... Om det nu bara handlar om renlighet, varför har den renligheten blivit en religion i ett annat land men inte överallt?
Mm.
Hur orenligt kan det då vara?
Nej, men och exakt. Alltså, jag tror inte att det har någon liksom jättestor betydelse. Alltså så här, det är ju inte så att de som har kvar sin förhud lider av det liksom. Nej, så att, alltså, det är ju som sagt, det är ju inget nödvändigt ingrepp om det inte är så att man har problem senare i livet. Men som sagt, det är ju många som gör det på grund av att det kanske är lite renligare. Men ja, alltså det är ju en preferens.
Så är det.
Mm.
Men jag känner verkligen att det skrämmer mig till att skaffa en till.
Mm.
För det har ju många frågat mig nu i efterhand. Så här, nu när jag är mamma och hur vi tänker.
Mm.
Vill vi ha en till snart eller så?
Mm.
Att jag är livrädd. Alltså jag är literally livrädd.
Mm.
Och då kanske våra lyssnare tänker, men gör inte bara. Men det funkar ju inte så heller.
Mm.
Att bara, alltså det här är ju någonting jag har pratat om. Länge att det för mig är självklart.
Mm.
För jag vet inget annat.
Nej. Alltså jag känner, ska man göra det så ska man ju göra det direkt. Alltså annars får du ju skita i det.
För det här är ju någonting som jag av erfarenhet med liksom vad jag har runt omkring mig har fått höra att ju tidigare desto bättre och de som har gjort, då pratar vi bara 2 års ålder. Det är också litet tycker många. Att det också är för sent.
Exakt.
Att läkningsprocessen är svårare, längre och blir jobbigare för barnet.
Ja.
Och det är där det liksom fryser sig för mig.
Mm.
Att jag fick ont i hjärtat när Livia tog sin 3 månaders spruta.
Mm.
Och tänkte bara då att så här, här pratar vi liksom att många gör det efter 8 dagar.
Mm.
Vissa gör det liksom efter 3 veckor. Men det ska ske inom 8, tror jag det.
Mm.
Och då pratar vi att ens barn bara är 2 månader.
Mm.
Och då hamnar vi där igen att jag är så här, jag kommer definitivt inte stå med.
Nej, nej men och det kan jag förstå. Alltså,
men,
såklart, alltså.
Men en förälder måste vara med.
Ja.
Och då var jag så här, nej men då får jag skicka in Pagge.
Mm.
Men varför ska han behöva se det också? För jag tror inte heller att han vill se det.
Nej.
Och nu tänker folk som lyssnar igen, men gör det inte då. Men om man bara försöker någonstans här, bara släppa det här med alla våra känslor och sådana saker. Alltså, att, men gör inte om det känns jobbigt då. Att vissa grejer måste man ju bara kliva över.
Mm.
Om det är så pass viktigt för en.
Mm.
Men jag kände ju samma sak när Livia tog sina sprutor. Att
jag
vill inte vara den som håller i henne.
Nej.
Även om jag vet att det går över.
Mm.
Samtidigt som jag kan heller inte bli den föräldern som hela tiden ger det onda till Pagge.
Nej, nej.
För då kommer han bli den som hon känner att hos honom gör det ont.
Mm.
Men det får ju heller inte komma till den punkten som jag känner nu att jag är rädd för att bli gravid igen, för om det är en pojke så har jag något framför mig som jag inte vill uppleva.
Mm, mm.
För då blir det bara en bebis. Mm. Och där står jag just nu. Det är inte bara omskurelse.
Mm. Omskärelse.
Omskärelse. Utan det finns mycket andra ting som gör att jag står i så här, jag klarar mig med ett barn. Ja, just det här med att våga diskutera frågor. För att många diskuterar ju när de träffar en partner att vill du ens ha barn?
Mm, mm.
För det känner ju många att de inte vågar fråga i tid för att skrämma iväg sin partner. Mm. Medan för mig, alltså hade jag gått ut och dejtat som 32 år gammal, alltså hade jag varit 27, 28, så hade det varit en direkt fråga för mig.
Mm.
Vill du ha barn eller inte?
Ja.
Även om du inte känner mig.
Mm.
Varför ska vi ens dejta om du inte vill ha barn?
Nej, nej.
Om det är så pass viktigt för mig.
Ja, men exakt.
Att så här, fråga det du behöver fråga.
Ja.
Men vi måste också komma in på de här diskussionerna då.
Mm.
Att vad är viktigt för dig när du får barn?
Mm.
För det kan ju också vara en dealbreaker för väldigt, väldigt många.
Mm. Vi kanske ska ta med oss den här kursleken nästa vecka. Och faktiskt ställa och diskutera lite frågor. Som kanske många andra som snart ska få barn kanske behöver få tips om vad de ska diskutera med sin partner.
Ja, men också folk som någon dag ska få barn eller har barn. Det kan ju väcka alltså, frågor
menar,
som...
Jag har inga tankar på att skaffa barn nu. Men jag menar, det är lika bra att diskutera det nu ändå. Då vet man ju om man har likadana tankar kring det mesta.
Ja, och uppenbarligen så finns det ju frågor i den där jävla kortleken som man aldrig ens har funderat på
nej,
själv.
Men exakt.
Som jag behöver gå hem och diskutera med min man. Mm, jag ska ta med mig den.
Ja, det får fan jag. Är det något annat vi har diskuterat förutom omskärelse och hål i öronen?
Vi pratade ju väldigt mycket om det här med att som jag till exempel har växt upp utan min biologiska pappa.
Mm.
Att det här med när man får barn, att man längtar efter familj eller börjar liksom sakna saker som inte har funnits innan.
Mm. Ja, men jag tror att det är många som känner den här familjelängtan när man själv får barn. Liksom.
Ja,
att man
exakt.
Känner att man vill ha sin egen familj nära.
Mm. Och från mitt perspektiv så har ju jag bara mamma. Mm. Och, min biologiska pappa försvann ju i mitt liv när jag var 13 kanske.
Mm.
Han lever fortfarande men vi har ingen kontakt. Medan på Pascals sida så har han ju både mamma och pappa.
Mm.
Den här kärnfamiljen som jag aldrig växte upp med.
Mm.
Och när jag säger kärnfamilj så menar jag också bara på att båda finns i livet.
Ja,
sen behöver det varken vara perfektion eller icke-perfektion.
Mm.
Utan bara att man har båda två.
Mm.
Och jag har ju länge känt att för mig är det mappa som gäller.
Mm.
Vi har alltid sagt mappa till mamma.
Mm.
Hon har tagit båda roller.
Mm.
Att det har räckt.
Mm.
Men när man får barn så händer det någonting.
Ja.
Alltså man börjar fundera på när ens eget barn frågar var är morfar?
Mm.
Vad gör man då?
Mm. Alltså jag tror nog ändå alltid att man ändå vinner på att vara ganska ärlig med barn. För att jag tror också att så här, jag tror att ju ärligare du är ju tidigare desto enklare tror jag det också är för dem att hantera känslor. För att alltså när de är små och du kanske berättar någonting så kommer de ändå inte ha någon större förståelse för vad det är du kanske berättar för dem. Men de har ändå någonstans fått veta. Och då är det kanske ändå någonting som de kanske börjar fundera på när de är lite äldre. Och då kanske de får mer förståelse och så vidare. Så jag tror ändå att man vinner på att vara ganska ärlig. Men såklart kanske inte gå in på varenda detalj.
Mm.
Men att man någonstans berättar då att så här, men du har en morfar. Men han finns inte i vårt liv. Och så har det varit sen jag var liten. Och sen så behöver man inte gå in på kanske jättespecifikt vad anledningen är. Men bara att så här, han kanske inte var så snäll.
Mm.
Och så är det med det. Alltså jag tror inte att man behöver liksom göra det så himla invecklat. Men jag tror inte heller att man behöver skydda dem ifrån allt. Och vara så här, nej men din morfar finns inte. Även om han kanske gör det. Eller typ att så här, nej men han var jättesnäll. Men det bara är så att vi inte umgås med honom. Alltså förstår du, jag tror ändå att man vinner på att vara ärlig.
Ja, för jag tänker det som har slagit mig nu när jag har fått barn själv är att jag är fullt medveten om att min biologiska pappa vet att han är morfar idag.
Mm.
För att min faster som jag har kontakt med, hon följer oss på sociala medier.
Ja.
Och då har jag många gånger så sagt till mig själv att jag kan ju inte låta det som har drabbat mig påverka någon annan. Precis som mamma. Hur mycket han än med fysisk våld utsatte mig som barn så har hon aldrig tagit beslutet åt mig att jag inte får umgås med min pappa.
Nej.
Vilket är fantastiskt när man tänker efter.
Mm.
Med tanke på vad som hände.
Ja.
Men det var inte hennes beslut att ta.
Nej, men exakt.
Samtidigt som hon givetvis inte skickade dit mig.
Nej, såklart.
Alltså hon skyddade ju mig för allt.
Mm.
Men att jag i vuxen ålder fick faktiskt bestämma själv om jag ville ha en relation till honom eller inte. Och det var inte bara ett beslut som jag och min syster tog själva.
Mm.
Utan det var ju också ett beslut baserat på hur han var som pappa.
Mm. Mm.
Han förtjänade inte att ha oss i livet.
Nej.
Och då har det många gånger slagit mig nu när jag har fått barn om han förtjänar att vara i hennes liv.
Mm.
Om han vill det.
Mm.
Och då diskuterade jag ju det här med Rami, din sambo. För att vi hade liksom samma uppfattning om det här med faderskap ungefär. Och då säger jag till Rami att om hon hade velat hänga med honom i parken en dag, hade jag stoppat henne från det?
Mm.
Och jag vet inte.
Mm.
Alltså han är oviktig i mitt liv.
Mm.
Men hade han sprungit på oss i parken och liksom, eller kanske inte sprungit på oss i parken, men att han hade vill att vara en del av hennes liv så hade jag aldrig låtit honom umgås med henne själv.
Nej.
Alltså hon hade aldrig fått sova över hos honom. Hon hade aldrig fått ha egen tid med honom. För att ett, jag litar inte på honom. Och två, han är oviktig i min vardag. Men jag vill någonstans göra det min mamma gjorde för oss. Alltså att vi fick välja själva. Alltså jättesvårt. Och det här är frågor jag aldrig har funderat på. Tills jag fick barn. You're lost, don't wanna be found. I'm good if you're not around. Sometimes the harder we try, the more it's gonna hate us. Ain't it strange how the tables are turning back around? I mean, lately you called, but I won't pick up the phone. Call it cold shoulder, but I will call it game over. If you love like this, I'm done. If you don't wanna stay, don't come. If you wanna
jag tycker dock att det blir lite jag fattar. Jag hade dock i din situation så hade jag nog tänkt nej. Alltså ingen chans att mitt barn ska lära känna honom. För att det blir ju också en annorlunda situation för dig som ändå har du har ju ändå någon alltså du har ju känt honom i ditt liv. Han har ju varit en del av ditt liv.
Mm.
Och sen så var han inte det. Medan i din dotters liv så har han ju aldrig existerat.
Exakt.
Och då känns det egentligen så här onödigt att ens introducera det. Som ett alternativ. Medan så här, det är ju kanske en annan grej om hon kanske själv hade börjat fråga. Alltså så här, när hon är lite äldre, det kanske kommer upp att man börjar prata om så här familjeträd och sådana grejer. Och hon kanske frågar. Och att du då säger att så här, ja, men han finns i livet, men han är ingen som vi umgås med. Om hon då hade varit så här, men jag skulle jättegärna vilja träffa honom. Då är det kanske en annan sak. Alltså så här,
och det är där vi hamnar. För att allt annat, jag kommer aldrig introducera honom. För mig finns inte han.
Nej.
Det är mappa. Mm. Alltså nytt ord i ordboken. Mm. Att så här, de behövs inte. Det är ingen som har sagt att den här manliga förebilden behövs i kärnfamiljen för morfar. Mm. Du har din pappa om du nu har det. Har du inte det så finns det andra manliga förebilder som du kan lära dig utav. Mm. Men det är liksom... Det blir boxningsmatch i mitt huvud när jag tänker tanken av att hon kanske faktiskt en dag går emot mig och säger så här, men jag vill lära känna min morfar.
Mm. Ja, men, och jag tror det är ju då man någonstans får liksom, ja, men som din mamma då kanske gjorde, sätta undan sina egna känslor. Att så här, om hon vill göra det, då ska hon få lov att göra det. Men det kommer vara under vissa former. Alltså så här, som du säger, det är aldrig så att hon ska umgås med honom ensam. Utan det är i så fall... i en situation där han kanske kommer att hälsa på oss.
Mm.
Så att jag tror ju ändå att så här, alltså jag tror väl att det är bra och sunt att man aldrig säger till en annan människa, oavsett om det är ditt barn eller inte, att så här, att du får inte lov att lära känna den här människan, utan du får ju lov att skapa din egen bild av honom. Men då ska det vara under vissa typer av liksom former där vi alla ses, och inte att du liksom ska träffa honom själv. Och det är också så här, det hade ju inte varit så att hon hade velat göra det, för det är ingen människa som hon känner.
Nej.
Men att man ändå kanske inte tar det ifrån dem, att så här, nej, men du får inte lov att träffa honom om det är så att han finns i livet liksom. Så att jag tror ändå att någonstans att man får försöka att gå ifrån sina egna liksom känslor och tankar där, att man någonstans får vara lite mer, ja, men tänka lite mer systematiskt och bara så här, ja, men om du vill göra det så får du lov att göra det, men då ses vi allihopa.
Ja, för det är det som känns sunt, att det har liksom slagit mig så många gånger att jag har typ någonstans ändå imponerad på mig själv att jag inte har varit så här strikt nej.
Mm.
För att för mig är han strikt nej, han, alltså, han är död för mig.
Mm.
Men att det är så mycket som händer i huvudet när man får barn.
Ja.
Att jag någonstans ändå måste vara beredd på alla de frågorna.
Mm.
Och någonstans också till alla våra lyssnare, att det finns säkert folk som har barn som kanske är ensamstående till och med. Att det också är en påminnelse om att lägga sina egna känslor åt sidan så länge pappan inte är, ja, men någon fara för barnet. Eller
nej,
vad
men
ska
exakt.
Säga.
Så det finns ju en gräns såklart.
Alltså, 100%. Men jag känner ju folk som har... noll relation till sitt barn.
Mm.
För att mamman har valt att ta barnet ifrån dem.
Ja.
Även fast de har vårdnad båda två.
Ja.
Eller inte behöver ha det längre. Mm. Men vi säger att båda har det.
Mm.
Att mamman då bara har tagit beslutet baserat på vad hon själv känner.
Exakt.
Om pappan.
Mm.
Vilket är fel.
Mm.
Och det är verkligen en så här uppmaning till lyssnare. Att så här, era känslor, lägg dem åt sidan så länge det inte påverkar barnet.
Ja. Alltså, jag vet att så här, alltså man har ju själv växt upp med så här vänner som har liksom haft skilda föräldrar. Där det också har varit lite traumatiskt av att så här, när man är hemma hos pappa så trashtalkar han mamma. Och sen när man är hemma hos mamma så sitter hon och snackar skit om pappa.
Mm.
Och att det finns många föräldrar som också försöker liksom övertala sina barn. Om att så här, den här personen är så himla dålig. Och någonstans så här, ja, han kanske har varit en fucking skitstövel emot dig. Men det behöver inte heller innebära att han kommer vara det mot någon annan.
Exakt.
Alltså exempelvis då sitt barn.
Mm.
Så att det blir ju också väldigt fel när man då hela tiden bara lägger in sina egna känslor och är så här, ja, men jag hatar den personen. Ja, fast den personen kanske älskar sitt barn och skulle aldrig göra så som han har gjort mot dig.
Mm.
Och det rättfärdigar ju inte någonting. Men det är ändå så här, du kan ju någonstans inte då... Alltså, dina barn måste ju få göra en egen uppfattning av sin pappa eller sin mamma. Och det blir ju väldigt fel också, men som du säger, när det finns ju många mammor som helt enkelt bara, för att man kanske har blivit ovän någon gång, bara tar ungen och sen får pappan aldrig träffa den igen.
Mm.
Och det är ju också så himla fel. Alltså för att det finns ju ingen logik i att göra så. Alltså jag fattar att du ogillar människan. Men någonstans så är det hans barn också. Mm. This I'm done. If you don't stay, don't come. If you wanna leave, then leave me. If you love like this, I'm gone. Ooh, you can pack your things and go, 'cause I don't feel comfortable when you speak.
Ja, jättesvårt, men det är verkligen så. Man hör så mycket situationer där mamman är gravid, pappan är otrogen under graviditeten, han får plötsligt inte vara med på förlossningen, han får inte lära känna sitt barn, men det var ju mot dig han var otrogen. Jag fattar till 100% att man hade känt sig så otroligt sviken och att han svek dig. Men han har ju faktiskt aldrig svikit barnet, även om man kanske ser det så att han svek er. Att det blir fel bara. Och det här är ju någonting som i alla fall i Sverige är otroligt, otroligt svårt att få ensam vårdnad när saker och ting händer. Jag tror inte ens att mamma, jag vet inte om mamma ansökt om ensam vårdnad. Eller om det var så att hon aldrig fick det. Det bara blev så. För att vi i vuxen ålder så fort vi fyllde 13. För jag tror att det är när man fyller 13 man får lämna.
Ja, alltså nej, jag tycker bara att det är, jag tycker att man agerar väldigt fel. Om man lägger över de känslorna som man själv har för en person på sitt barn. Och som sagt, alltså innebär den här personen en fara, då är det en helt annan sak. Men bara för att den här personen har gjort någonting som du inte tycker om, så betyder inte det att du ska kunna sitta och liksom trashtaka den här personen till dina egna barn. Där barnen någonstans ska färgas av vad du tycker. Och sen då känna att säga, nej, men jag vill inte vara med pappa eller jag vill inte vara med mamma för att mamma säger att han är så här. Alltså jag vet ju själv att så här, det var ju traumatiskt för de vännerna som jag hade, som hade det så hemma. Att så här, ena veckan när man var hemma hos mamma så trashtalkade hon pappa och sen var det tvärtom. Liksom. Att det blev så här en väldigt jobbig situation för dem. För att
man vill ju ta båda partier.
Ja, och det blev svårt också som barn att inte... För att det är ju såklart att du tänker att allt det din mamma säger till dig eller allt det din pappa säger till dig är ju sanning. Alltså du är ju inte gammal nog att förstå att det kanske inte är hela sanningen. Utan man tar ju vad ens föräldrar säger på orden. Alltså man är så här, men om mamma säger det så är det så.
Och det är också någonstans som jag tycker är viktigt som förälder. Att man, precis som min mamma i den här situationen, trots att det som hände hände, att hon tillät oss att liksom få ta ett eget beslut, någonstans faktiskt fick lära känna våran pappa på det viset vi ville. Och att det visade sig ändå i slutet av dagen att det var inget för oss. Alltså han är min pappa till blodet. Men vad mer?
Nej men exakt. Och jag menar alltså om det är så att det är en dålig människa och han är dålig mot dig, då kommer du ju ta beslutet att inte träffa honom.
Exakt.
Alltså jag menar, det är ju det enda logiska. Så att jag menar, man behöver ju heller egentligen kanske inte vara rädd. Alltså såklart finns det ju många olika människor som har olika diagnoser. Som kanske gör att man tror att det är en bra människa ändå. Men om vi bara pratar allmänt om liksom normala människor, så är det ju ändå så att så här, det kommer ju visa sig om det här är en bra människa eller inte. Och då kommer man ju ta ett beslut utifrån det. Liksom.
Och sen tänker jag också att det viktigaste i allt det här är att inte beskylla sig själv för att man kanske gav det tid. För det gjorde ju vi väldigt länge. I alla fall jag. Jag ville verkligen ha en fadersroll. Jag ville ha någon som mina vänner hade. Som alltid hade den här pappa-dotter-relationen. För den saknade jag. Många gånger kan man säga så här, varför gav man inte upp tidigare? Men idag i vuxen ålder så säger jag ju det att så här, jag är glad att jag Hade en mamma som lät mig få bestämma själv. Mm. Att jag än idag i vuxen ålder, om jag vill, kan sträcka ut en hand. Mm. Men med tiden har fått veta att han är oviktig.
Ja, men exakt.
Men att det var ett beslut jag tog och inte hon. Mm. Att jag liksom har fått den möjligheten själv.
Ja, men exakt. Men jag tror ändå att det är viktigt.
Mm. Ja, det är sjukt mycket som händer i huvudet när man får barn. Mm. Och vi ska definitivt diskutera frågor i denna kortlek som fortfarande ligger i en låda.
Alltså jag är så intresserad av hur jag själv kommer att vara. Alltså jag kan liksom inte se mig själv som en mamma. Jag kan inte se mig själv i den rollen. Jag kan liksom inte, jag vet inte. Det känns bara så jättekonstigt för mig. Alltså så här, jag har ju också jättemånga vänner och du har ju också alltid varit sån som är så här menad för att skaffa barn. Liksom. Det är det man går och väntar på typ. Men alltså, jag har typ aldrig varit sån. Alltså jag är jättesvårt. Jag har ju liksom haft den här tanken av att så här, det är barn jag vill ha. Men jag har aldrig sett mig själv som den här, du vet, mamma-rollen. Alltså så här. Så jag är jätteintresserad av att se hur jag skulle vara som mamma.
Fantastisk.
Ja, säkert. Men alltså,
det är någonting jag kan säga nu efterhand. Att jag är så otroligt tacksam för att Livia får ha dig i sitt liv. Och att vi får det.
Ja, jag är tacksam för er också såklart.
Gud.
Det är ju fantastiskt då att se dig som mamma.
Det är sjukt.
Ja.
Men alltså, jag sa det när du flyttade till Göteborg. Att det var som att min familj kom hit.
Mm.
För när jag ser dig med henne så är det verkligen så här. Hon har sån tur. Mm. Du är så fin med det. Du tar hand om henne som att hon vore din egen. Och det är så trygghet, sån lättnad. Och det syns när hon är hos dig också.
Men ja, alltså som sagt, alltså jag tror ju säkert att man liksom kommer komma in i det ganska naturligt. Men ja, jag har liksom inte, jag kan inte skapa mig någon bild av hur jag liksom kommer bli som förälder. Alltså,
jag tror inte det går.
Nej.
För jag har ju alltid sagt att så här, det var mitt kall i livet. Mm. Jag var menad för att vara mamma. Mm. Men jag trodde ändå att jag skulle bli hökhöns.
Mm, mm.
Och jag har varit ascool.
Mm.
Alltså hon känns som att hon alltid har funnits i vårt liv.
Ja.
Och det känner jag när du håller henne också.
Mm.
Att
det är så normalt.
Ja, men det har alltid varit. Mm. Eller vadå, har det varit något innan det liksom?
Ja.
Så att så här, ja, nej, det är jättekonstigt. Mm. Men ja, en fin upplevelse och jag ska verkligen göra allt i min makt för att låta henne få vara så färgstark som hon vill och få göra det hon vill i livet och få upptäcka. Och även om jag givetvis som alla andra kommer sätta gränser så har jag någonstans i liksom livets skola fått lära mig hur man på ett eller annat sätt ger sitt barn de bästa möjligheterna till att få bestämma själv. Vad som känns viktigt och inte. Mm. Och att tiden får avgöra. Och inte liksom allt jag tycker.
Nej, exakt.
Ska vara det enda.
Mm.
För det tror jag är jättesvårt som mamma att låta bli med.
Ja.
Men ja, hittills så går det bra. Tror jag.
Gött mos.
Gött snack.
Gött snack.
Nu har hon till ryggen.
Ha det bäst, Sickan. Vi ses.
Nej!